Välkomna till Slaget efter 12 den här tisdagen. Och mitt namn är Bettina Sågbo. Med mig i studion här så har jag besök av Asko Järvinen här, infektionsöverläkare för HUS. Välkommen.
Tack och goda.
Och Mika Salminen, hälsosäkerhetschef THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd. Välkommen.
Tack, tack.
Ni, mina herrar, har hört så mycket under det gångna året. Jag kan säga mer än ett år redan i olika sammanhang också här hos oss. Och det där, idag så ska vi fokusera på till en början den här vaccinfrågan. För nu berättades det att över 1 miljon finländare är nu vaccinerade. Det har tagit 3,5 månader att få det här gjort. Men nu kommer det att gå mycket fortare. Och här framöver eftersom som det beräknas finnas mera vaccin. Om vi börjar, vi har nämligen nu också lovat att folk kan få ställa frågor till er på 0611 12 13, och det är det där Stefan Winneger som sitter och svarar i telefon, så ni hamnar inte direkt in i sändning. Men jag börjar med några basfrågor här. Vad säger ni om det här 1 miljon vaccinerade? Hur bra är det läge? Vad säger du, Asko Järvinen?
No, om vi jämför med andra europeiska länder så är vi riktigt i toppen. Så att Finland har ju egentligen mycket hastigt stuckit alla de vaccindoser som har kommit in i landet. Att på det sättet kan vi vara stolta. Och vi kan vara egentligen också beundra att det är bara ett drygt år sedan som virusen upptäcktes. Och ändå har vi 1 miljon människor vaccinerade. Att det är liksom egentligen 2 under här. Visserligen sen det att vi alla skulle vilja att vi alla skulle ha blivit vaccinerade. Att det är liksom sen det som kanske diskuteras, att för att ha den här epidemin under kontroll så skulle man gärna ha att vuxenbefolkningen mer eller mindre skulle vara vaccinerad.
No, vad säger du? Är det här liksom 1 miljon av det här landets invånare? Är det redan en sak som bidrar till att de här siffrorna har varit på väg neråt? Vad säger du, Mika Salminen?
No, sannolikt så bidrar det delvis redan att vi ser en klar nedgång bland de allra äldsta. Och de har liksom blivit vaccinerade först. Så där är det en stor skillnad. Och vi ser också, vi har alltså kunnat göra redan i Finland då register. Studier, det vill säga att man kan titta på de som har fått smitta och de som inte har fått smitta och de som har blivit vaccinerade. Och påvisa att vaccinet fungerar bra. Mm. Att det har effekt. Att båda vaccinen som vi har i bruk i Finland har i själva verket väldigt bra effekt. Redan efter en dos skydda mot den här allvarliga sjukdomsformen.
Man skulle kanske kunna tillägga till det att egentligen ser vi inte mera liknande epidemier i vårdhemmen. Mm. Att det är oftast enstaka, det är någon skötare eller enstaka patienter som bor där som blir smittade. Men inte så att hela avdelningen skulle bli, vilket vi såg. Och sen i samma veva så kan man säga att också dödssiffrorna har kommit ner för att de dödligheten är ju högst bland de äldsta. Mm. Att på det sättet kan man säga att första målet med vaccineringarna har nåtts.
Ja, det där, jag tittar att dagens siffra, alltså 286 nya smittofall. Så, och det är ju liksom hela tiden nu den här senaste 2-veckorsperioden också så har varit ganska positiva siffror, alltså på det sättet att det har gått neråt.
Ja, alltså vi har faktiskt haft en nedgång 4 veckor i sträck nu i hela landet. Och den har varit till och med ännu starkare här i huvudstadsregionen var det började vara 5 veckor nedgång. Och det är jättefint. Visar det att folk tagit det på allvar och gjort så som man kan för att hindra smitta. Men att nu visar det också det att de restriktioner som togs i bruk just före den här nedgången börja, speciellt då tyvärr stängning av restauranger, så har fungerat.
Nu det där nämnde jag dagens siffra 286, men nu har det på senare dagar här skrivits mycket om det, att alltså de här personalen som vaccinerar folk så har nu vittnat om en stor sån här ökande oro bland de som ska vaccineras, också anhöriga till sådana som ska vaccineras. Det var till och med så att man hade hamnat och kalla polis till ett vaccinationsställe efter att en anhörig hade börjat härja där att min morsa sticker inte med det där AstraZenecas vaccin. Och sånt här, det är lite oroväckande att sånt här sprider sig. Och jag vet nu att folk, jag vet att ingen av er båda är uttryckligen vaccinforskare. Eller hur? Men det där, vaccinforskarna i det här landet är väldigt finskspråkiga. Plus att de sitter just nu på möte, har jag förstått. Den här vaccingruppen sitter och själv fortsätter, grubblar nu på fortsättningen beträffande vaccineringarna. Och det där, vi har sagt att folk kan ringa hit, jag säger det en gång till, 0611 1213. Och med det då i bakhuvudet att någon molekylär vetenskap om vaccin, så det är inte det som ni två nu kan svara på. Men ska vi ta in det första samtalet? Vem har vi på tråden?
Det är Fredrik, hej.
Hej Fredrik, varsågod, berätta, vad har du
på hjärtat? Jo, jag skulle vilja ställa en sån fråga. Varför inte THL eller någon som har hand om det här med vaccineringarna inte listar eller vill som på något vis ta reda på mer eller beskriva mera angående de speciella biverkningarna som vaccinet kan orsaka. Jag blev själv vaccinerad och jag hör till riskgrupp, så att jag är bara 40 och jag blev vaccinerad med AstraZeneca, fick en konstig biverkning, tappade känseln i tungan och jag försöker söka info om sånt. Hitta ingenting. Min egen hälsocentral tog inte i beaktande. Nej, inte kan det vara någonting. Nej, varför skulle jag ha någonting med vaccinet att göra? Och på det viset att varför skriver inte ni upp och tar reda på? Det är ju precis som att ni skulle söka tyst ner speciella biverkningar.
Kanske den här frågan då riktar sig främst till Mika Salminen. Fredrik säger alltså, uppfattar jag rätt att du har mistet känslan i tungan?
Ja.
Okej. Han skulle vilja rapportera den här biverkningen någonstans, men det finns inget ställe. Vad säger du, Mika Salminen?
I själva verket finns det nog ett ställe. Alltså det går att rapportera biverkningar, liksom misstänkta biverkningar efter vaccinering. Och den här liksom tjänsten, så den upprätthålls alltså av Finska läkemedelsverket, inte av THL. Mm. Det är deras liksom arbetsansvar att just köta om alla läkemedelsbiverkningar och de samlar den upp. Så det är möjligt att göra det nog. Nu har jag inte framför mig den exakta adressen, men det här går att göra på nätet. Så att om man försöker googla så borde det gå nog att hitta det.
När man söker på THLs hemsida så fanns det bara sådana vanliga biverkningar, typ feber dagen efter att ha fått vaccin och sånt. Varför listas inte speciella biverkningar någonstans?
Ja, Asko Järvinen vill svara på det.
Det kan ju hända, alltså det som du berättar, att tungans känslafas, det är åtminstone nytt för mig. Att jag har inte hört av någon som har blivit vaccinerad av AstraZeneca att det skulle förekomma sånt. Det är möjligt att vaccinen har kunnat göra den. Oftast kommer det ju sån här feberkänsla och man känner sig sjuk i början och det kan räcka 2 till och med 3 dagar då i början. Och det får de flesta, åtminstone sjukvårdspersonalen har hälften lidit av det. Men att det här är nytt och det skulle vara viktigt att såna här nya som eventuellt skulle kunna ha samband med vaccinen skulle rapporteras. För att om det sen börjar komma fler som rapporterar dem, så då kan man liksom dra sen slutsatser att den kanske kan ha varit på grund av vaccinen. Eller hitta den, och det är på Fimeas, F-I-M-E-A, Fimeas hemsida, som man ganska enkelt via nätet kan göra. Det har faktiskt själv gjort en av en patient, så att jag vet att det kan både läkare och lekmän göra där. Så att jag skulle rekommendera att du gör det, för att om det är andra som lider av samma, så gör det också. För att det är enda sättet att vi får information av de här nya vaccinerna, och på det sättet kan också berätta åt människor att vad det kan förekomma.
Alltså fimea.fi, du fattar det Fredrik. Ja, är din känsla återställd i tungan nu då eller?
Ja, den kom nog tillbaka lite på nästan 2 veckor, strax under 2 veckor kom den tillbaka.
Det var ju ganska lång tid.
Ja.
Tack ska du ha Fredrik, det är många som köar. Ja. Det där, hade vi någon annan där på tråden just? Ja, hej, välkommen till sändningen.
Ja, det var Kurt Holmberg från Åland.
Hej Kurt.
Hör du det här? Jag tänkte höra med det att varför man vill så gärna ge AstraZeneca åt pensionärer men inga åt de som är i arbetslivet.
No, det här kan Mika Salminen säkert börja med att svara på det här.
Ja, nu är det på det sättet att för en tid sedan så kom det fram en sån här misstanke om en biverkning som är relativt allvarlig. Ovanlig, mycket ovanlig till och med, men relativt allvarlig. Och det visar sig att när man tittar på då liksom riskerna, å ena sidan av att få covid och bli sjuk, så ju äldre du är, desto större är risken att du blir faktiskt allvarligt sjuk. Och kan till och med dö. Men att sen om du är yngre, så det där är risken för det ganska liten. Och därför så har man nu som en försiktighetsåtgärd för tillfället då bestämt sig för att AstraZeneca ges för tillfället då endast för över 65 års fyllda. För att vaccinet i sig själv är väldigt effektivt och bra. Det skyddar bra mot sjukdomen. Men som sagt så finns där en sån här sannolik risk för en sån här lite svårare biverkning. Den är inte vanlig. Läkemedelsverket i Europa så har estimerat i snitt så är det kanske en på 100 000, och sen i vissa länder det är ännu mycket mindre. Till exempel i britterna så har de rapporterat en på 600 000.
Kan det där med att man hellre ger AstraZeneca istället för Pfizer till exempel, att en AstraZeneca skulle kosta 9 euro, men en Pfizer kostar 39 euro?
Ja, no, det här beror egentligen inte på priset, att vi betalar nog precis det pris som firmorna tar för det här, utan det hänger mer på det att vad vi får för vaccinet. Vi får ju inte alla de vaccin som vi vill ha faktiskt.
Man kunde kanske ännu tillägga, jag frågade för en dryg vecka sedan av Hanna Nohynek som svarar av de här frågorna här i Finland och också i Världshälsoorganisationen, att stämmer det att man inte har rapporterat de här liksom svåra biverkningar, det här blodproppsbildningen ovanpå hjärnan, det är närmast där som det kommer, hos äldre människor, och Hanna sa att man hade inte rapporterat, så att tydligen är det någonting som yngre människor och deras immunsvar, för att det att eget immunsvar bildar sen antikroppar mot egna blodplättar som gör den här sjukdomen. Att tydligen är tendensen för den är lägre för äldre. Åtminstone så trodde man i det skedet. Jag vet inte om man har fått mera nyare information. Och på basen av den här informationen så har man ansett att risknivån att använda AstraZenecas vaccin är mycket, mycket lägre ännu hos äldre. Och därför har man riktat dem till lite äldre människor. Och jag vet att det just nu håller på att diskuteras att vad skulle åldersgränsen i Europa vara, för att en del länder har den lägre vid 50 år, Finland har haft vid 65 och en del har vid 60. Att kan man komma överens om en gemensam åldersgräns. Men att jag tror att det är närmast det här som är att det som man hittills vet, så verkar risken vara mycket lägre hos äldre människor.
Kurt, tack för ditt samtal. Jag får tacka dig här för att vi har kö på linjen.
Okej,
god fortsättning på dagen. Det där följande samtal. God dag. Välkommen. Vem är det jag har på tråden?
Deibor här, hej.
Hej.
Jag undrar, jag har haft stroke när jag var 41 år och nu är jag 69 år. Och jag har fått en Astra. Och nu undrar jag om jag ska kunna ta andra sprutan, den här andra. För jag är ju lite rädd det här Astra, eftersom jag har haft stroke.
Kanske det är mera åt mig som läkare här igen. Ja. Så alltså för det första så vet ju ingen hittills att hur det vaccineras. Att det är det som experterna just nu funderar att hur ska man göra.
Det finns ingen möjlighet att få Pfizer.
Ja, det kan vi. Att vad man vaccinerar med de som har fått första dosen av AstraZeneca. För att man har inte hittills åtminstone information om det. Och det kan hända att man får från britterna mera information. Sen det andra är det ju som är viktigt här, det är det som du sa, att du har haft stroke, alltså du har haft en blodpropp i en artär tidigare. Men att vi vet, hittills verkar det att liksom, den skulle inte öka risken för den här åkomman som man har satt ihop med AstraZenecas vaccin, utan den är annorlunda. Alltså den sån här immunmekanism, alltså eget immunsvar gör den här blodproppen och sen blödningstendensen efter det. Och en tidigare blodpropp som han har haft antingen i en ven, alltså till exempel i vaden, eller sen
i
pulsådern, antingen i hjärnan eller hjärta, så ökar inte risken för det. Så att på det sättet kan du tänka dig att du borde inte, det som vi idag vet, ha större risk för den biverkningen. Men det som vi inte vet att hur man kommer att...
Men går det som att skifta om till Pfizer?
Jag tror att det var just det som Asko Järvinen var på väg in och säga.
Som jag sa, så vi vet inte riktigt att hur den här immunsvaret kommer. Själv tror jag att Pfizer skulle vara okej. Också ännu efter det att man har fått den ena. Men man vet ju inte vad som är bakom den här Astras. Mm. Att är det här taggproteinet eller är det här adenoviruset eller någonting annat som i vaccinet gör? Att hur är risken minst? Och jag tror att man avvaktar ännu en stund innan man ger den andra dosen åt det som man inte är säkra på att det är säkert, tillräckligt säkert. Så att vi får nog veta och höra, vi måste tyvärr vänta ännu. Och själv tycker jag inte att risken för det att man...
ska få först 19 maj. Så.
Ja, så antagligen får vi veta före det att vad är liksom det som man kan ge säkert. Och då säkert får du den vaccinen som då man anser att det är okej att ge. Det kan också hända att den förlängs längre, och jag tycker inte att det är risken så stor om det gör så, för att det är ju bara att man förstärker immunitet, skydde för en längre period sen med den här andra dosen.
Mm. Mika Salminen, är det så att ni får hemskt mycket frågor om det här säkert just nu, inte THL också?
Jo, det förstår man ju förstås, eftersom situationen är lite oklar och man inte vet allting.
Mm.
Att just idag, så, som sagt, som du sa, så sitter de och funderar just exakt på de här frågorna.
Men det är de här vaccinexperterna.
Den nationella vaccinexpertgruppen. Och på torsdag faktiskt så kommer THL att ordna en sån här öppen frågestund vart man också kan ringa in. Och där sitter då våra främsta experter och svarar på frågor.
Det där, jag tackar för det här samtalet. Jag tror vi har följande på kö. Jag hoppas du var nöjd med svaret. Du väntar lite och ser det inte så bråttom ännu. Att veta hur det blir.
Tack.
Ja, hej. Det där följande samtal. Vem har vi på tråden?
Hallå?
Ja, hej, du är med i sändning. Vem är det jag talar med?
Okej, det är Stefan Sjöholm från Malax.
Hej Stefan.
Hej. Jag funderar på det här med innan vaccinationerna inleddes, så läste jag ju mycket om, eller försökte få reda på, det lär vara stor skillnad på vilken blodgrupp man har för att bli infekterad av sjukdomen.
Där brast samtalet, men vi hann få in frågan. Alltså det här vet jag, alltså du Stefan i Malax, du kan ju lyssna nu på radion på frågan, för jag vet vart du skulle komma. Det här frågan ställdes mycket fråga, att vissa blodgrupper löpte större risk att de insjukna svårt i covid.
Det har varit vissa forskningsresultat att några blodgrupper skulle ge en lite större risk för att få sjukdomen och få lite svårare sjukdom. Mm. Men just alldeles nyligen kom det en större studie där de inte såg någon skillnad mellan blodgrupperna. Vi vet att vissa blodgrupper kan ha samband med vissa infektioner, så att det är logiskt att tänka att det är möjligt. Men antagligen är risken så liten att allt det som vi, hur vi beter oss och vad vi råkar stöta på och möta är mycket större för risken än det vad vi har för blodgrupp.
Håller du Mika Salminen med om det här
absolut,
i kärna av den information vi har idag? Alltså 0600 11 12 13, nu tänkte jag ge ett annat nummer, det ska jag inte göra. 0600 11 12 13 är alltså telefonnumret hit, och det är Stefan Winninger som svarar i telefon. Och så får ni checka med honom först att vill ni vara med i sändningen eller inte. Här är Asko Järvinen, infektionsöverläkare på HUS, och Mika Salminen, hälsosäkerhetschef i THL, som det där sitter här och svarar på frågor idag från er. Det där, jag skulle ha en fråga om själv här om själva tillgången till vaccin just nu. Vad vet vi? Alltså det sades att det kommer att gå fortare nu efter att man har fått mera vaccin in i landet och det kommer mera. Alltså finns det nu så att det räcker att liksom vaccinera?
Alltså det räcker enligt den plan som vi har. Mm. Och det kommer då att komma mera vaccin. Vi får ju det där ett nytt vaccin med här helt inom snaraste vecka. Första mängderna är lite små än så länge.
Ja.
Men att det där, vi får också mer av till exempel just den här mRNA-vaccinet.
Alltså Pfizer's.
Pfizer's vaccin. Ja. Och det betyder det att vi kan öka på takten.
Och det här Pfizer's vaccin nu, för att nu understryka ännu, det ges då att de här yngre patienterna, det som finns kvar av AstraZeneca, det vi vet nu.
Ja, så är det att, kan man ge åt alla, vem som helst. Okay. Ja.
Okej. Sen finns det ju folk, jag såg att någon hade också blivit vaccinerad med det här moderna vaccinet.
Ja, vi får en liten mängd av det här moderna vaccinet. Ja. Och det skickas sen, i början speciellt så skickades det ganska mycket till Lappland för att de hade långa avstånd där. Och problemet med det här Pfizer-vaccinet är att du måste ha dig en extra kall kyl som det inte finns så hemskt många av.
Var det minus 70 grader?
Minus 70 grader, och sen när de skulle transporteras hundratals kilometer så fanns det en risk att de skulle smälta, och sån risk ville man inte ta. Medan den moderna så kan man ha liksom i lägre temperatur eller högre temperatur lättare.
Ja, jag såg nämligen, jag har en del Facebook-bekanta som har satt bild. Folk har ju nu som kutym att sätta en sån här bild att jag vaccineras nästa gång då jag fick just det här. Och jag har sett ett par trevligt stycken som har fått just den här moderna. Jag tänkte just det är väl på det sättet trevligt att man sprider en sån här positiv.
Ja, absolut.
Har ni märkt av att folk har hoppat över, att det inte har gått att ta i sitt vaccin överhuvudtaget på grund av rädsla?
Vi har hört att folk har mycket frågor åtminstone. Mm. Att jag har nu inte personligen hört om någon som ska direkt hoppa över. Men att nu kan det väl ha hänt det också.
Vad säger du, Asko?
Det är svårt. Jag tror inte att vi har riktigt statistik om det. Men nu finns det säkert. Man måste själv beställa tid till vaccinationen. Så att egentligen de som inte beställer som sen grubblar och funderar att vågar de ta, så de införs inte i statistiken, att endast kanske de som inhiberar sin tid. Och jag vet inte att det inte har varit så mycket, men att det är mycket frågor kring den här Astra, Senegas frågan. När det har talats om tidigare att den skulle ha lite mindre effekt, den är liksom forskad på lite annorlunda sätt, så att den här effekten tyr sig lite lägre. Det kan hända att den är aningen lägre, men den är bra i varje fall. Och sen hade det varit mycket fråga om det här sällsynta eventuella biverkningar. Och det är ju alltid det att den här risken som man vet den här vaccinets risk, så väger kanske mera än sen den här mera potentiella risken att man blir smittad och blir svårt sjuk, som man kanske inte ser riktigt lika. Och nu är det ju alltid så att när man ger vacciner så är ju utgångsläget det att de ska vara mycket säkra åt alla, för att det är friska människor som man vaccinerar.
Det här är absolut klart, men att man kan ju också tänka på saken på det sättet att det där, nu har vi covid bland oss och den kommer inte att försvinna av sig själv. Den kommer att cirkulera i befolkningen i hela världen, sannolikt för tiotals år och kanske för evigt.
Sådär som influensan.
Sådär som influensan, så som alla andra coronavirus också. Och då är det lite på det sättet förstås att var och en måste lite själv väga riskerna för att okej, du tar vaccinen nu, så det kan finnas en viss risk med det. Men å andra sidan så länge du inte är vaccinerad så har du alltid den där risken att bli smittad och bli sjuk. Så att om du är lite ålderstigen så är det nog på det sättet att den där risken för att få smittan är ganska hög ändå och få en allvarlig sjukdom. Att jag är själv lite över halva vägen mellan 50 och 60. Och om jag skulle ha möjlighet att ta AstraZeneca för tillfället så skulle jag ta det.
Jag också. Jag är också i samma åldersgrupp. Mm. Så att det där, jag har precis samma tanke att jag skulle nog, det skulle kännas skönt att få det där vaccinet nu.
Så är det nog, ja.
Vi har ett samtal på tråden. Vem är det som jag talar med?
No, det är Maj-Britt från Oxkanger i Vörå. Hej.
Hej Maj-Britt.
Jag har en sån fråga. Nu har det här corona pågått så länge och vacciner finns av ett och annat slag. Men så funderar jag på när sjukdomen bryter ut. Var är den forskningen och hur mycket, och finns det forskning inom det här området? Hur den kan behandlas, om det finns någon hopp för framtiden för människor när det bryter ut?
Du talar om helt enkelt att köta själva sjukdomen när man väl är sjuk. Ja, det är en bra fråga. Ja, här,
det har ju kommit fram olika mediciner för andra också, sådana här svåra sjukdomar. Att var ligger forskningen för det här idag?
Asko Järvinen svarar.
Alltså det görs ju forskning alldeles rysligt i den här coronavirusinfektionen. Jag tror att det är närmare 200 000 publikationer som den har kommit ut. Så att ingen klarar att behärska riktigt allt. Men det som du säger är det att vi inte har någon botemedel, någon medicin som är riktigt mot det här viruset. Mm. Så det fattas fortfarande. Men vi är nog mycket bättre att behandla människor redan i det här skedet. Vi vet att blodproppar är en risk i den här sjukdomen. Egentligen större, mycket större än med vaccinen. Så att vi är sån här blodproppsförebyggande medicinering åt alla som är lite äldre, även hemma här i Helsingforsregionen. Och sen de som hamnar in på sjukhuset, vilket ofta ser sen ungefär en vecka efter det att man har blivit sjuk, så klarar vi av att förhindra behovet av intensivvården med kortisonbehandling, inte hos alla, men hos en större del än tidigare. Så att, vilket vi ser att egentligen nu utav de patienter som har hamnat in på sjukhuset, så har färre hamnat in på intensiven. Men som du säger så är det ännu liksom vissa saker är oklart, att hur kan vi slå riktigt mot det här viruset och bota den riktigt i början. Den medicinen har vi inte ännu.
Varför hjälper kortison? Är det liksom en autoimmun sjukdom?
No, den här sjukdomsbilden är egentligen sån här tudelad. Först är det den här virusinfektionen, då är det infektion, då är det virus som liksom härjar i kroppen. Men sen de som blir svårare sjuka, så det tycks vara att det är inte mera virussjukdomen själv, utan då är det eget immunsvar. Eget försvar som sen liksom gör problemen, när man dämpar ner den med kortison och på det sättet liksom kan lindra symptomen och lätta på andningen.
Mm. Vi hade ett samtal här för en stund sedan av en lyssnare som inte ville vara med i sändning. Hon var orolig för tillgången på vaccin, så här att hon sa att räcker nu säkert den här vaccinen till också, att med tanke på att nu är det många som ska snabbt få den här första dosen. Att räcker det säkert till för de som har fått en att de ska få sin andra dos, att inte man mitt i allt sen säger att nu är vi utan?
Det ska nog räcka, alltså produktionsnivån är tillräcklig, och vi har faktiskt, speciellt med Pfizer-vaccinen har vi inte haft något problem egentligen på länge, att vi inte skulle ha fått de doser som har lovats till oss. Så att planerna görs nog på ett sånt sätt att alla kommer att få sin andra dos, och om det sen behövs, så måste vi sen sakta lite ner på de som vaccineras med första dosen för att det ska räckas. Men det är klart att alla kommer att få sin andra dos.
Så någon sitter och räknar det här hela tiden?
Någon sitter hela tiden och räknar på det här, absolut. På THL och sen på alla områden också, och kommunerna räknar på det här. Och enligt det så planerar man sen hur man kan ta emot då bokningar för vaccineringstiden.
Det är mycket arbete bara med den här logistiken att distribuera och dela vaccinerna till kommunerna. Det är många människor som jobbar bara med det.
Vi är ju bra på sånt här i Finland, nog logistik, och det har tydligen märkts också, eftersom vi ändå ganska hastigt har fått över 1 miljon människor vaccinerade. Vi har någon som vill vara med i sändning. Vem har jag på tråden? Hallå? Där, nu hör jag dig. Hej.
Jaha, Ritva här. Hej.
Hej Ritva.
Jag skulle ha en sån fråga. Jag har fått första dosen av vaccin. Och den heter Carminati. Vad är det för ett vaccin? Vilken firma har tillverkat det?
Vet någon av er? Nu ser båda herrarna hemskt fundersamma.
Jag måste googla här.
Mika googlar.
C-O-M-I-R.
Alltså det är den här Pfizer-vaccinet. Comirnaty.
Okej, så det står inte Pfizer, det står...
Nej, det, alltså den har ett namn så som man har, alla läkemedel har namn. AstraZeneca heter AstraZeneca, men att den här Pfizer-vaccinen heter Comirnaty. De är svåra namn för här i Finland. De är så annorlunda.
Sen skulle jag fråga att efter det här vaccinet, jag var en och en halv vecka alldeles skakig och svag. Och en fyra dagar hade jag så rytmenstörningar och andnöd. Jag kunde inte sova på nätterna. Jag var riktigt svag. Har det här vaccinet haft sådana biverkningar eller var det något annat?
Ja, det låter som om det skulle vara så tidsbunden till det här vaccinet att nu tror jag att vaccinet är där åtminstone delvis bakom. De här vaccinerna är ju ganska starka, alltså det kommer starkt immunrespons för dem. Alltså, och många får feber, känner sig sjuka en eller två dagar och antagligen har den här immunresponsen sen rubbat till lite balansen så att du har fått rytmstörningar efteråt. Och det kan också hända att för vissa så den här reaktionen pågår lite längre. Och därför har man ju till exempel sagt att de som är väldigt sjuka och svaga i vårdhem att man skulle överväga att ska de vaccineras eller inte, att om det kan vara för ska vi säga kraftig för dem den här reaktionen.
Därför skulle det följdfråga då, jag är 81 år, att ska jag ta den andra dosen?
Jag skulle säga att det lönar sig att ta den. Eftersom vi vet att man för att få en liksom längre bestående skydd så behöver man ge andra dosen. Med den här Pfizer-vaccinen eller Comirnaty-vaccinen så vet vi att den här andra dosen är egentligen lite mera problem. Att det kan hända att du får liknande problem, det kan jag inte lova att du inte får. Medan sen med den här AstraZeneca-vaccinen hade det varit så att det är första dosen som man får större vaccina eller kraftigare vaccinationsreaktioner av.
Kan jag utan min hälsocentralläkare då begära någon medicin mot de här rytmenstörningarna?
Det kan man begära. Antagligen en vanlig betablockerare, om det inte finns något hinder att använda dem, så skulle kunna lätta på en liten dos. Och det kan också hända att det skulle löna sig att fråga lite på förhand. Så att det finns till hand så du har prövat på den hur den liksom inverkar annars innan du tar den sen efter vaccinen.
Ja, men det är bra. Det ska jag göra då.
Tack Ritva för samtalet. Vi fick också ett samtal här under tiden in där någon inte ville vara med i sändning som ställde den här frågan att är det tvärtom då möjligt att det här är en person som har blivit nu vaccinerad med Pfizers vaccin och det där har fått en ny vaccintid och undrar att kan det då hända mitt i allt att någon då har hittat på att nu ska du få Astra den andra dosen?
Nej, och det här hållet borde det inte gå att just när du har fått Pfizer så får du nog Pfizer på nytt.
Okej, och det är säkert. Säker.
Det är nog säkert, den saken är nog säkert. Men på basen av det som vi nu vet, men det finns inte liksom någon vettig orsak varför det skulle ändra.
Mm. Det där 0611 12 13 är alltså telefonnumret som de här personerna ni har hört i sändning har ringt. Och ni kan fortfarande ringa till det numret. Asko Järvinen, infektionsöverläkare på HUS. Och Mika Salminen, hälsosäkerhetschef i THL, är här och svarar på era frågor som har just med det här coronavirus och vaccin i synnerhet att göra. Jag har en sån fråga här som jag själv satt och funderade på här när vi talar om de här riskerna för biverkningar, riskerna för allvarliga biverkningar. Det är ju inte fråga om annat att det är allvarligt, men väldigt, väldigt sällsynt. Om vi då säger risken för att få blodpropp av samma slag som det här AstraZenecas i värsta fall då har åstadkommit, om du insjuknar i covid-19. Hur stor kan man ge? För att du var lite inne på det. Finns det någon procenttal man kan ge för att jämföra?
Alltså i sjukdomen är alla blodproppar mycket mera vanligare än vad det är med vaccinen. Och det är bara en av de riskerna som man har när man insjuknar. Egentligen då riktigt i början så tror jag att de lite yngre lite på 50 år, eller ska vi säga under 70-åringar som dog. Så ganska många av dem dog av blodproppar riktigt i början. Vi börjar här i Finland ge förebyggande medicinering kanske först, eller bland de första i världen, redan ett par veckor efter det att man insåg att här finns en risk. Mm. Men att jag tror liksom att det är ganska många som då i början liksom till och med löpte illa, så fick en blodpropp. Att risken är större där.
Men kan man inte hemma då om man har blivit vaccinerad? Nu frågar jag så här bara med min bondförnuft här. Aspirin är väl sånt som är blodtunnande, visst? Kan man plocka i sig lite aspirin, en dos här, jämna varje dag en aspirinsapp där när, medan man, eller ett sipp eller vad det nu heter, efter att man har blivit vaccinerad?
Jag skulle kanske inte rekommendera att man kan ta aspirin, kanske hellre någon annan sån här som man kallar för NSAID-mediciner, ibuprofen eller paracetamol, om man får på biverkningar av vaccinationen.
Men det tunnar väl inte ut?
De tunnar inte ut, men varför jag säger att man inte skulle inte göra, för att det är det att det kommer en reaktion där först blodplättsmängden ökar och då får man en blodpropp. Oho. Och sen efter det kan det komma en blödning, alltså när blodplättarnas mängd minskar. Och då kan ju aspirinen förvärra den här blödningen som kan vara svårare än den här blodproppen som man då får ut av den här AstraZenecas vaccin, som man, vad man nu vet ut av den här reaktionen. Så att jag skulle, när man inte vet, så skulle jag inte liksom rekommendera att man försöker sen liksom medicinera eller
experimentera hemma
med förebyggande eventuella medicineringar.
Bättre att prata med läkaren om det i så fall. Ja, det där, vi har ett samtal på tråden. Vem är det jag talar med?
Ja, det är Sixten Lundberg här från Tenala.
Hej Sixten.
Hör du, jag skulle fråga, jag har en bekant som har lidit av covid-19 och, eller inte lidit, men haft det i varje fall. Och det där, nu var frågan det att det finns människor som har haft covid-19 och fått välja att ska de ta det här vaccinet eller ska de låta bli.
Jaha.
Så jag ställer den här nu frågan liksom via andra, men det där, men hur är det att det känns då att om du har haft covid-19 så skulle man inte behöva ta det här.
Om man är helt säker så vet man inte helt vad är det vettiga, men att i nuvarande läge så rekommenderar man att man inte ska ta vaccinen förrän 6 månader har gått av det att man haft sjukdomen. Men i det här skedet så rekommenderar man nog vaccination för dem som också har haft sjukdomen, för att vi vet inte att vem som har fått en längre liksom skydd av den här själva sjukdomen som de har haft och vem som sen skyddet inte bär tillräckligt långt. Så att man rekommenderar nog, men jag skulle inte ha bråttom med det om jag skulle själv ha haft sjukdomen och skulle fundera på vaccinering.
Vad är den officiella guidelinen? Jag frågade nu Mika Salminen här om vad TVL säger om det här.
Alltså det att du har haft sjukdomen är inte liksom, för tillfället anses inte vara kontraindikation, det vill säga att man inte skulle ta den. Det är ju helt frivilligt alltså att ta vilken vaccin som helst i Finland, så att ingen tvingar någon på någon vaccin, så att man kan själv välja. En sak som jag vet att de här vaccinexperterna funderar på är det att behöver en som har haft sjukdomen 2 doser med de här vaccinerna som behöver 2 doser. Det är möjligt att de kanske får bara 1 dos, att rekommendationen blir det här, men att den här positionen har man inte ännu tagit för att det forskas fortfarande i det.
Det där... men sådär, summa summarum, så kan man säga att om man väntar lite längre nu, att man behöver inte springa dit imorgon så att säga.
Så skulle jag säga att åtminstone 6 månader, och sen skulle jag inte ha så hemskt bråttom då heller att vara de första bland åldersgruppen.
Nu ska jag här i det här skedet passa på att säga att vi har 2,5 minuter kvar till det att långa väderrapporten kör igång på den här kanalen. Men ni har lite sån här godisdag på gång här nu, därför för att Mika Salminen och Asko Järvinen har lovat stanna kvar här några liten stund efter det. Och ni kan fortsätta ringa 0600 11 12 13 och så svarar de på frågor då också. Och då hörs ni alltså inte nu i radio. Vi bandar det och kan använda det senare. Det bör jag säga till er nu, ni som ringer. Och det är inte fråga om någon jättelång tid, men sådana som nu inte har kanske rymmats med i sändningen. Alltså 0600 11 12 13, och då är ni inte med längre i direktsändning. Eftersom jag nu har bara 2 minuter kvar, så det kom in en fråga här just om det här som väldigt relevant. Om man har blivit vaccinerad, hur stor är risken att man går omkring och smittar andra med covid-19? Man vet inte om att man kanske har liksom fått smittan, för man har inte något symptom.
No, det har nyligen kommit forskningsresultat om det här, och det har visat sig att de som är fullt vaccinerade så minskar då. Det är möjligt att du kan få så att säga smittan, men att då du så att säga du får en sjukdomen, den största delen av dem överhuvudtaget något symptom och märker inte ens det. Mm. Och det har visat sig att smittorisken framåt, åtminstone med en del av vaccinerna som man har hunnit studera då längre, är betydligt lägre.
Okay.
Vilket är liksom någonting som man har trott att det sannolikt är så, men att man har inte haft direkt resultat. Nu har vi lite resultat redan.
Och det där var ju bra att höra, för att det där vet jag att många människor har grubblat på. Det finns många som är vaccinerade som går omkring med munskydd, men det gör det ju också därför, för att det är så mycket bättre så att föregå med gott exempel.
Ja, och sen är det ju förstås så också att genast när du blir vaccinerad så är du inte skyddad. Att det tar 2-3 veckor efter att du har fått första dosen att du får delvis skydd. Och sen borde du få den andra dosen för att få liksom det där långtidsskyddet och ännu lite bättre.
Här måste jag säga tack till våra radiolyssnare, och en ny debatt imorgon samma tid, samma kanal.